Podplay.
Tusentals ryska militärer marscherar på Moskvas gator. Militärfordon och missiler visas upp i den årliga segerparaden. Och den här gången, måndagen den 9 maj, så håller världen ögonen på det ryska firandet av segern i andra världskriget. Studio DN, idag om segerdagens historia och ryktet om hur Putin kan komma att använda dagen för att trappa upp kriget i Ukraina. Välkommen, jag heter Ylke Holago. Och nu har jag med mig Anna-Lena Laurén, Dagens Nyheters Rysslands korrespondent. Och du är med oss direkt från Sankt Petersburg. Hej!
Hej!
Vi spelar in det här avsnittet fredag den 6 maj. Måndag den 9 maj så uppmärksammas den årliga så kallade segerdagen i Ryssland. Och den här gången så sker ju det i skuggan av kriget i Ukraina. Anna-Lena, vad är segerdagen för någonting?
Ja, ursprungligen så var det en dag som instiftades precis efter andra världskriget. Det var den dagen den 9 maj enligt rysk eller sovjetisk då, Moskvatid som Tyskland skrev på att man kapitulerar. Och det är ju en dag som först firades den och sen firades den inte. Så var det en paus för Stalin tog bort den. Eftersom han var ganska rädd för frontveteranerna och han ville inte att de skulle få en för stark roll. Och det berodde också på att han visste att frontveteranerna var personer som självständiga människor som hade varit med om, som visste vad krig var, men som också hade sett i väst hur det såg ut i väst. Och han ville liksom inte att de skulle få en tydlig roll. Och sen efter ett tag då kom det tillbaka och sen under Brezhnev så hade liksom, blev det mer och mer militaristiskt. Eller kanske inte ännu så militaristiskt, men det blev liksom större och det blev liksom mer så här högtid och så vidare. Men det är först nu under Putin som det har blivit en högtid som enligt mig faktiskt mer och mer nästan påminner om en religiös högtid. Alltså det är liksom, och samtidigt som det har blivit allt mer militaristiskt och man ser för varje år så ser man nästan alltid mer och mer det som kallas för militärteknik i Ryssland. Alltså inte bara stridsvagnar utan missiler och robotar och helst ska det vara så stora vapen som möjligt.
Och det du beskriver nu det är alltså i de här paraderna som äger rum i många ryska städer för att uppmärksamma segerdagen. Berätta mer, hur går det här firandet eller uppmärksammandet till?
Det är ju väldigt stor skillnad mellan det officiella firandet och vad människor egentligen gör, vilket jag tycker är lite roligt. Officiellt så är det då militärparader och det liksom är, alla höga potentater ska hålla tal. På Röda torget håller Putin tal och det är alltid ett likadant sorts tal, ett sånt här mycket liksom pompöst tal där han talar om Rysslands storhet och att man segrar andra världskriget. Medan för de flesta vanliga ryssar är det här det är ju en ledig dag. Och desto får man alltid en massa lediga dagar efteråt också. Så man är ute på datchar, man har det skönt, man grillar. Tidigare, före coronan och före kriget i Ukraina så reste man ofta på. Många var ju till landet på segerdagen utan de tog ut flera dagar ledigt och så reste de. Men framförallt så, jag skulle faktiskt säga att ur vanliga ryssar synvinkel så det här är nog mer än. Alltså man talar på rysk ofta om majske prasniki, då menar man majledigheterna, alltså för det första maj är ledigt och då får man alltid leda efter det också och sen den 9 maj är ledigt och då får man också alltid leda efter det. Så det kan vara 10 dagar i början av maj där folk är lediga.
Och du nämnde ju här det som vi har sett mest av kring segerdagen i svenska medier och internationella medier generellt. Det är alltså militärer, tusentals militärer som marscherar till Röda torget. Man rullar ut missiler, olika militära fordon och så vidare. Hur är det att bevaka de här paraderna?
Ja, då när jag kom till Moskva första gången, när jag flyttade till första gången 2006 så då hade det redan nog blivit mycket mer militaristiskt, men då tyckte jag, då dels för jag själv ny och allt var intressant, men sen fanns det nog, frågan så tyckte jag då ändå att det kändes ändå som en ganska rolig högtid, därför att folk som sagt, vi var ute på datchan och grillade, och folk var lediga och folk var glada. Och det var liksom en ganska, det fanns det här patos och det fanns det militarismen också naturligtvis. Men då var också hela situationen annorlunda, då hade vi inte ännu haft krig i Georgien och sådär, därefter krig i Ukraina. Alltså som började 2014 redan i praktiken. Men nu på senare år så hade ju, så började jag liksom, det är inte så hemskt. att bevaka den här dagen börjar kännas allt besvärligare, för att det är faktiskt inte, det är viktigt, tycker jag, som tycker alla normala korrespondenter, med en nyanserad bevakning, man ska förklara bakgrund och så här. Och det är klart att bakgrunden till att segern i andra världskriget är viktig för Ryssland, det tycker jag självklart, och det ska man kunna förklara. Men nu när det blir så här väldigt ensidigt, det är liksom, det är bara någon slags känsloutbrott, väldigt militaristiskt, och också det har blivit hotfullt, och då kan ropa att Moshe Paftarit, vi kan upprepa det här. Och det här, alltså det här utropet då, att vi kan upprepa det. Så det ser ju aldrig krigsveteranerna. De som själva var med, de är ju inte längre med nästan, de är ju döda nästan allihopa. Och det är ytterst få som är kvar. Utan de som ropar det här, vi kan upprepa det här, så är ju helt andra människor som inte hade någonting med det här att göra faktiskt. Och också för mig som finländare, alltså min morfar var med i kriget. Och i Finland är det ju absolut inte normalt att, till exempel att jag skulle ta på mig hans uniform eller någon man skulle ta på mig hans gamla uniform. Man gör det inte. Det var ju hans krig. Det var hans, det liksom, det anses vara, ska tyckas väldigt opassande. Men här är det nu att man klär ut barn i uniformer och man köper en massa sådana här pilotnicki kallas det. Det är sådana här pilotmössor som man sätter på barn och sådant. Och man gör det till en slags maskerad. Och så här är det ju inte varit från början. Utan det här är något som har kommit mer och mer under Putin-regimen. Och för mig känns det nog faktiskt allt mer och mer problematiskt.
Och det finns ju förstås olika känslor inför det här bland ryssar också. Vilka känslor och åsikter hör du, om du gör några exempel från åsiktsspannet?
Ja, det hade faktiskt varit en debatt nu mellan mina ryska vänner om den här segerdagen. För jag hade en väninna som inte, alltså hon lämnar stan. Hon sa att hon kan inte se på det här nu. Speciellt inte nu när Ryssland krigar i Ukraina. Hon står inte ut med det. Så hon vill inte se det, hon lämnar stan. Och sen finns det andra som tycker att, men vi borde ju ändå, det här handlar ju om att hedra, liksom, hedra våra veteraner och hedra de som dog. Så att det, jag skulle säga att det är ganska olika känslor. Men det intressanta, det viktiga här är ju kanske egentligen det att från första början så, de flesta ryssar har som sagt egentligen framförallt sett den här dagen som en trevlig, skön, ledig dag i det vackra majvädret. Att liksom de här upphausade, liksom uppblåsta, patetiska, nationalistiska känslorna, så det är något som har kommit mycket mer uppifrån. Men det som jag ju märker är förstås att det här påverkar ju människor också. Alltså människor påverkar ju alltid av det som kommer uppifrån. Och man har börjat tycka många att så här ska det vara liksom. Medan andra är väldigt kritiska. Jag skulle säga att människor är ganska delade faktiskt. Mm.
Och som vi har nämnt här så äger ju då firandet rum i skuggan av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Och det har ju varit mycket spekulation kring hur Putin kan tänkas använda dagen det här året för att trappa upp läget i konflikten. En av uppgifterna handlar om att Putin kan komma att kalla kriget för ett krig och inte bara en specialoperation i sitt tal där på Röda torget då. Vad vet vi om hur segerdagen kan komma att användas som plattform för upptrappning eller propaganda?
Ja, faktum är att vi vet ju ingenting. Att det vi har är spekulationer. Och nu har både brittisk och amerikansk underrättelsetjänst säger att de har uppgifter på att Putin skulle förklara, officiellt förklara Ukraina krig. Vilket skulle kunna innebära mobilisering, att man kallar, alltså inkallning av alla krigsföra män. Och det skulle ju faktiskt, fast det som pågår i Ukraina idag är ju absolut ett krig. Det är ju verkligen ingen specialoperation som Kreml låter förstå. Men för ryssar här skulle det betyda en helt annan sak om det blir ett riktigt krig. Alltså om det också får titeln krig. För det skulle innebära att män kallas in och så här. Och jag vet ju nog väldigt många som inte kommer att vilja åka dit. Så, och det är också det som gör att även om det här uppgifterna inte går, att det går ju inte att avfärda, för att faktum är att USA och Storbritannien hade ju rätt när det gäller själva kriget. Alltså de sa ju från början att det blir ett krig för att de hade uppgifter på det och det stämde. Så det, jag kan inte säga att de har fel i det här, men det känns för mig lite främmande. Just därför att segerdagen är faktiskt inte en sån dag i Ryssland där man liksom vill komma med dåliga nyheter. Utan det är en dag där man liksom vill vara minnas och liksom tänka på sina förfäder. Men Och så är det en dag när man vill vara ledig och ha det skönt. Så jag har lite svårt att tro det. Men det är ju, i dagens situation kan faktiskt vad som helst hända. Mm.
Samtidigt har ju Putins presstalesperson Dmitry Peskov dementerat ryktet om en krigsförklaring eller något åt det hållet. Vad betyder det att han säger så?
Ja, det kan faktiskt, tyvärr måste man säga att det betyder ingenting. För att han säger ofta att han kallar det för nonsens, det här talet, de här ryktena. Han har kallat mycket annat för nonsens som visar sig stämma helt och hållet. Han tycker om att använda ordet hysteri. All kritik mot Ryssland är enligt honom hysteri. Och det är inte bara han som säger det, utan det är också Kreml som älskar det här ordet. Fast de som är ju mest emotionella och tycker jag skriker mest när det gäller allt möjligt är ju faktiskt nog Kreml själv. Så det, tyvärr, det som Peskov säger, så det man kan liksom i dagens situation och med alla de lögner han har sagt tidigare, så vi kan inte liksom fästa någon som helst vikt vid vad han säger. Att det kan betyda vad som helst, det kan stämma, men det kan vara en lögn.
Du har intervjuat historikern Nikita Sokolov, skrivit om det i en artikel i Dagens Nyheter här nyligen. Och Nikita Sokolov kallar segerdagen i sin nuvarande form för en manifestation av en myt. På vilket sätt då?
No, myten är, alltså om jag nu ska, myten är att liksom att Ryssland blev, alltså Sovjetunionen blev anfallet av ett monster, det vill säga Hitler, och försvara sig. Och att man lyckades inte bara försvara sig själv, utan att man frälsa hela Europa med att det ryska folket med sina enorma uppoffringar frälsa Europa från nazismen. Och det här är ju en myt som man väldigt mycket nu försöker odla när det gäller Ukraina. Att man påstår att Ukraina är nynazistiskt för att man liksom låter sig förstå att man upprepar det som man gjorde i andra världskriget. Och det här är ju inte sant. När det gäller Ukraina det är helt osant. När det gäller andra världskriget så är det viktigt att komma ihåg att det stämmer att Hitler anföll Sovjetunionen, men innan dess hade Stalin och Hitler genomgått Molotov-Ribbentrop-pakten, alltså en icke-aggressionspakt där man delade upp Europa mellan sig. Så Ryssland, Sovjetunionen hade de facto inslutit ett avtal med Hitler, så det var ju inte så att man på något sätt har, liksom har rent samvete där. Sen stämmer det absolut att uppoffringarna som sovjetiska folket gjorde var gigantiska och det dog ju flest människor här under andra världskriget. Och det är något som jag alltid har själv ansett att det ska man ha respekt för och komma ihåg. Men den här myten, det som gör liksom att den här dagen här blir problematisk är att och därifrån har den fått också den här lite religiösa betoningen att vi har frälsat Europa. Och det låter som att man gjorde det ensam, men faktum är att man gjorde det med hjälp av de övriga allierade länderna. Och den här, och när man tillräckligt många gånger har upprepat att vi har frälsat, vi har räddat, världen står tacksamhet skull mot oss, så då blir det sån här, det blir sån självspelande piano och en sån här stark känsla av självrättfärdigande, att vi har varit mycket goda medan världen är rysligt otacksam. Och det här har pågått hela tiden under Putin-regimen, och nu genom att Ryssland startar krig i Ukraina så kommer man ju ännu mer att spela på det här. Man kommer att fortsätta det här lögnen att Ukraina är nazistiskt och vi räddar Ukraina och Europa från nazismen. Och det är ju en grov lögn.
Vi ska börja avrunda. Världen håller ögonen på vad som händer i Ryssland under segerdagen. Vad kommer du att titta och lyssna efter särskilt under det här firandet måndag den 9 maj?
Ja, jag kommer nog att väldigt särskilt lyssna till vad Putin säger. Det är ju nog det som alla väntar på. Att kommer det liksom någon ny förklaring? Kommer det någonting? Alltså, han måste ju, jag tror personligen, eller jag har svårt att tro att han förklarar krig, därför att det är någonting som inte passar för segerdagen. Segerdagen till för annat. Men samtidigt så borde han nog kunna förklara någon form av seger, alltså i Ukraina. Det finns också spekulationer om att han kanske säger att nu kommer Ryssland att inkorporera Luhansk och Donetsk, att de ska bli en del av Ryssland. Han kanske gör något sånt, men det är nog mest hans tal som jag faktiskt väntar mest på.
Vi får fortsätta analysera och vi ser fram emot att få bjuda in dig till Studio DN här igen snart. För den här gången så säger jag tack så mycket Anna-Lena Laurén, Dagens Nyheters Rysslands korrespondent.
Tack Ulke.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai. Ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.